Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah. Amma ba'd. Vi fortsätter att gå igenom surat al-Kahf. Och vi har kommit fram till berättelsen om Dhulqarnayn. Och vi börjar med att lyssna på dagens verser. Falyatafaddal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa yas'alunaka 'an Dhulqarnayn. قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
أحسنت جزاك الله خير لا ما يحتاج جزاك الله طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى سير i vers 83 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَى och de frågar dig om Dhulqarnayn säg jag ska återberätta en del av hans berättelse och ordet qarn på arabiska betyder ju här horn och qarn kan också betyda ett sekel en tidsperiod eller en generation. Men Allahu alam, den två honade mannen, dhul qarnain, ordet dhu på arabiska betyder att man äger något, man har något. Den är mannen med de två honen. Vem var dhul qarnain? Eller först och främst, yas'alunaka an dhul qarnain. De frågar dig om dhul qarnain. Vem frågar vem? Al-mushrikin i Mekka frågar profeten Muhammad a.s. om dhul qarnain. Varför gör de det för? Minns ni? De som var med från början av denna sura, där nämnde vi att kuffar i Mekka frågade judarna i Medina, vad har ni för någonting som vi kan knäcka profeten, eller någonting vi kan knäcka Muhammed med a.s. eller sätta honom på test för att testa hans kunskaper. Och då så sa judarna i Medina att ni ska fråga honom om tre saker. Ni ska fråga honom om dhul qarnain. Ni ska fråga honom om pojkarna som försvann i grottan. Och ni ska fråga honom om själen. Ni ska fråga honom om dessa tre saker. Och när frågorna ställdes så uppenbarade Allah Azza wa Jal senare denna sura. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger då att han ska sa'atlu alaikum minhu dhikra. Jag ska nämna en viss del eller viss information om honom. Inte allting utan bara kort vissa händelser från dhul qarnains liv. Nam. Vem var dhul qarnain? Ibn Kathir nämner här och han säger att det har berättats från Al-Arzaqi och andra att dhul qarnain gjorde tawaf runt Kaaba tillsammans med Ibrahim al-Khalil alayhi as-salam. Och att dhul qarnain var från de första som trodde på Ibrahim alayhi as-salam och följde honom. Och att det nämns också att han var i sällskapet av Khidr alayhi as-salam. Tayyib. Och Ibn Kathir nämner här att det finns två stycken dhul qarnain. Två stycken dhul qarnain. I yani historien. Och att den andra dhul qarnain var Iskander. Bra att vi har albaner här idag. Iskander ibn Filippis al-Maqduni al-Yunani. Från Makedonien. Och Lyonan. Tayyib. Och de nämner att Iskander, Alexander den stora, som han kallas för. Han nämner här i Ibn Kathir att de kristna har också en räknar år baserat på hans erövringar och liknande saker. Och att han levde innan al-Masih alayhi salam med ungefär 300 år. Och denna information stämmer också ungefär med det som Kuffar säger. Jag hittade på Wikipedia, de säger 350 år före Kristus. Och här säger Ibn Kathir, ungefär 300 år före Kristus. Och Ibn Kathir nämner också att han talar väldigt mycket om dhul qarnain i al-bidaya wa nihaya. Och vi kommer läsa därifrån. Och han nämner också från Wahb ibn Munabbi, rahimahullah, att dhul qarnain var en konung. Och han kallades för dhul qarnain, yani mannen med de två hornen, för att han hade som koppar på huvudet. Och Ibn Kathir säger att det här stämmer inte i Bidaya wa Nihaya. Och vissa av Ahlul Kitab, nämner han också här, säger att han kallas för dhul qarnain för att han erövrade från öst till väst. Yani jordens två, vad kan man säga? Motpoler, vad heter det? Yani två, jordens två hörn. Han erövrade allt från öst till väst. Och därför kallas han för mannen som då ägde, eller mannen med de två hornen, yani mannen som hade makt över allt mellan öst och väst. Att det är en symbol för detta. Och vissa sa att han hade någonting som liknade nästan två horn i huvudet. Men alla alam, det som verkar mest korrekt, om man går tillbaka till vad som är sahih, är det som berättas från Abi Tufail radiyallahu anhu, att man frågade Ali radiyallahu anhu, yani Ali ibn Abi Talib, om Dhul Qarnayn. Och då så sa Ali radiyallahu anhu, kana abdan nasihan lillahi azza wa jall, fa nasahahu, att han var en from tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala, som var nasihan lillah, en man som då yani dyrkade Allah på bästa sätt, med uppriktighet och med de bästa av gärningar, så Allah subhanahu wa ta'ala yani skyddade och försvarade honom. Da'a qawmahu ila Allah, han kallade sitt folk till Allah. Fadarabuhu, så de slog honom, ala qarnihi, yani de slog honom i huvudet, så att han dog. När han kallade folket till islam, så slog folket honom i huvudet och dödade honom. Fa'ahyahu Allah, men Allah gav honom liv. Och han fortsatte att kalla sitt folk till islam, och de slog honom på andra sidan av huvudet. Och därför kallades han för Dhul Qarnayn, yani som att han hade två sår på varsin sida av huvudet. Och Ibn Kathir nämner också, han kallas också för Dhul Qarnayn för att han reste från öst till väst. Yani han nådde så långt man kan nå öst i öst och i väst. Och den här frågan är väldigt viktig. Vi kommer nämna sen varför. Dhul Qarnayn, vem var han? Och att han inte var Alexander den store, som vissa säger, utan att det finns en skillnad mellan dem. Ibn Hajar al-Asqalani rahmahullah, han säger beträffande Alexander al-Yunani att han var precis innan tiden av Isa alayhi salatu wassalam, medans Dhul Qarnayn då levde på tiden av Ibrahim, och mellan dem så var det ungefär 2000 år. Ungefär 2000 år. Och han säger walladhi yadhhar, och det som verkar ni var tydligt eller uppenbart är att Alexander den stora kallades för Dhul Qarnayn baserat på yani luqiba, han fick den här titeln baserat på den tidigare Dhul Qarnayn. Yani du Alexander är en erövrare som den första Dhul Qarnayn. Yani han fick den här titeln som då att han yani typ var lika stor som Dhul Qarnayn, vilket han inte var, men att han då fick det här namnet baserat på den första Dhul Qarnayn. Ja. Och så säger han också för att de båda, när han fick det här namnet för att folk tyckte att de efterliknade varandra, då de båda var stora erövrare. Den första Dhul Qarnayn erövrade allt. Taib. Medan den andra Dhul Qarnayn erövrade Rom och Persien. Två väldigt stora riken. Och därför kallades han för Dhul Qarnayn. Och han säger att skillnaden mellan dessa två är väldigt stor. Eller finns väldigt många skillnader mellan dem. Den första var det som vi nämnde, tiden och så vidare. Och den andra skillnaden var att Alexander var en kafir. Och hans lärare var Arsta, det här är så, det blir svårt när de skriver grekiska namn på arabiska. Artalis. Va? Namn. Precis, precis. Men om de skriver på arabiska blir det klurigt. Och han Aristoteles, precis. Och han var en följare till honom, yani han implementerade hans lära. Och de nämner också i tafsir att de dyrkade statyer, stjärnor och sysslade mycket med magi och sådana saker. Och dessa var kuffar utan tvivel. Medan den första Dhulqarnayn var från araberna och han var en muslim då. Ett sista uttalande här som också är värt att nämna, som Ibn Kathir då nämner i Bidaya wa Nihaya. Han nämner liknande. Han nämner skillnaden på dem beträffande deras namn och deras ursprung. Var de kommer ifrån. Ja. Han säger att det finns en stor tidsepok mellan dem. Alexander levde precis innan Isa ungefär 300 år. Och han var då en elev till den här filosofen. Och han var, Alexander den stora var också den som dödade Dar ibn Dar. Och den som då erövrade Persien. Och han säger att vi påpekar detta. För många tror att de är samma person. Att Dhulqarnayn är Alexander den stora. Och att den som nämns i Koranen är Alexander den stora. Och baserat på detta sker stora missförstånd. Och fasadun arid, tawil. Den första Dhulqarnayn var en from troende tjänare och en rättvis konung. Och hans rådgivare var Al-Khidr. Och Khidr var en profet som vi nämnde tidigare. Och den andra Dhulqarnayn var en mushrik. Och hans wazir var en filosof. Och det fanns en lång tid, yani mer än 2000 år mellan dem. För ena häda min häda. Så hur kan de liknas vid varandra? La yastawiyan. De kommer inte ens nära varandra. Illa ala rabi. La ya'rifu haqa'iq al-umur. De, yani ska inte blandas ihop med varandra förutom hos en idiot. Som inte förstår sig på saker och tings verkliga. Yani saker och ting, hur de är. Varför talar jag så mycket om det här? Jo, för att kan värt att nämna här. Det finns ju de hemsidor som försöker sprida tvivel om islam på internet. Answering Islam och sådana här. Där folk som får betalt av vissa onda makter sitter och har som arbete att försöka smutskasta islam och sprida tvivel om islam. Och det är lögner och saker som inte är sant. Och sådana här tvivel har börjat komma i även på svenska. Och jag tänkte bara läsa en grej. Det finns en Facebook-sida av en murtad, en ond kvinna som heter Mona Walter. Ni kanske talar om henne. Hon försöker driva ett krig mot islam. En somalisk kvinna som lämnade islam. Hon skriver här, hon har så här Facebook-sida mot islam. Hon skriver här, ni har säkert läst och hört kommentarer om hur fantastisk och perfekt och fredlig profeten Muhammed var. Och dessutom var han besatt. Han hade väldigt god moral och så vidare. Och då så säger hon, vem var då profeten Muhammeds förebilder? Jo, den store krigsherren Alexander den store var just en förebild till profeten Muhammed som han såg upp till. Nu kommer hon med den här dumheten som inte stämmer. Och hon säger att Alexander den store levde på 300-talet före Kristus. Och denna store krigare som följaktligen inte var muslim, för islam fanns inte på hans tid. Och det här stämmer inte heller. Islam har alltid funnits. Det är också jahel att påstå att islam fanns inte före Jesus eller före Mohammed. Utan islam är alla profeters religion. Ja. Så hon säger då att den här mannen, Alexander den stora, var en stor idol till Mohammed. Och det här är också en lögn. Profeten Muhammad al-Islam stod inte upp till Alexander den store. Och det här går att bevisa i Koranen. Och så nämner hon de här verserna från Surat al-Kahf. Som handlar om denna krigsherre. Vilket inte heller är sant. Det handlar inte om honom. Det handlar om Dhulqarnayn. Och dessa verser bevisar hur Gud vägledde Alexander. och undanröjde alla hinder i hans väg för att han skulle uppnå sina planer och uppfylla sina önskningar. Och enligt Koranen så förde krigstågen Alexander den Stora till en plats där solen går ner. Och platsen där solen går ner i en brunn av vatten och gegga. Där levde människor och Gud gav då Alexander valmöjligheten att tortera dem eller döda dem. Eller att tillfångata dem och kalla dem till den rätta tron och leda dem på den rätta vägen. Och följaktligen till dessa verser är källorna. Förklaringen till dessa verser finns i Ejjalalain och i ett Tabari. Samt flera som jag inte nämner här. Och här är också viktigt att nämna. Det finns vissa mufessirun som nämner att Dhulqarnain hette Iskander. Och vissa nämner att båda två hette Iskander. Den första hette Iskander och den andra hette Iskander. Men även om det nämns i Jalalain och Tabari så är det här inte ett konkret bevis på att Dhulqarnain var Alexander den stora. Och så säger hon här att i Koranen så beordrar Allah de troende att kriga mot icke-troende. Och profeten säger att han har blivit beordrad att kriga mot folket tills de endast tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger han här att det finns tydliga paralleller mellan Mohammeds romantiserade idoldyrkan av Alexander den store och vad Allah beordrade Mohammed till att göra, att sprida islam med hjälp av svärdet. Och problemet med Mohammeds idoldyrkan av Alexander är att Alexander själv hävdade att han var son till guden Amun, den egyptiska guden, och detta gjorde honom till hedning och kuffar. Och detta verkar Mohammed helt och hållet ha bortsett ifrån. Yani finn 20 fel.
Bara?
Ja, bara. Alltså, så mycket fel och så mycket lögner som han alla. Hon baserar hela den här tesen på någonting som är inte är sant. Någonting som inte stämmer. Och en någonting som inte stämmer. En klar och tydlig lögn. Så Allah al-Musta'an. Men de använder såna här lögner hela tiden. Och även om du skulle förklara för dem det här stämmer inte, det här är inte autentiskt, och de lärde som Ibn Kathir och Ibn Hajar och Ibn Taymiyyah har tillbakavisat den här åsikten att Dhulqarnain skulle vara Alexander den Stora och så vidare, och nämner att det här är en åsikt som endast en okunnig person och en dum person skulle ha, baserat på de alla argumenten som finns. Men de bryr sig inte, utan de vill bara smutskasta islam. Så Allah al-Musta'an. Och det bevisar att det finns alltid folk som krigar mot islam med dessa lögner. Men en person som är okunnig och läser det här kanske tänker, hur kan det stämma, och det står i den här boken och så vidare, och kan få lite tvivel. Och det bevisar också vikten av kunskap och att inte gå in och läsa på dessa hemsidor om man inte är utrustad med kunskap, för att tillbakavisa de fel som sägs där. Men en person som är nypraktiserande och börjar läsa på dessa forum kommer att få massa tvivel. Så att väldigt viktigt att man håller sig borta från dessa människor. Och har man fått något tvivel så ska man fråga de som har kunskap så att de tar bort dessa tvivel. Alla här måste där. Taib, vart var vi någonstans? Vi talade då om vem Dhulqarnain var. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger i nästa vers: inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa. Det här översättningen. Och sannoliken så etablerade vi honom på jorden och vi gav honom allt som han behövde. Så han följde eller valde en väg. Yani vi gav honom, säger Ibn Kathir, ett stort kungarike, väldigt stort kungarike och makt. Och allting som en konung behöver. Soldater och vapen och allting som en konung behöver. Och därför så erövrade han allt från öst till väst på jorden. Och alla den tidens konungar och människor blev då undergivna till hans makt och hans styre. Både araber och icke-araber var under hans makt och styre. Och det sägs att det här är en av de orsaker till varför han kallades för Dhulqarnain. Att han ägde då hela jorden från öst till väst och alla folk var under hans makt och hans styre. Wa ataynahu min kulli shay'in sababa. Och vi gav honom allt som han behöver. Eller vi gav honom yani allting som han behöver. Och här säger Ibn Kathir i tafsir från Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Ikrima och andra. Yani vi gav honom kunskap. Vi gav honom kunskap. Andra lärda som Qatada säger att vi gav honom yani kunskapen om jorden, dess vägar, dess tecken. Yani hur man kan hitta, hur man kan navigera på jorden. Andra från Salaf sa att vi gav honom kunskapen om alla språk. Att varje gång han erövrade eller stred mot ett folk så kunde han tala deras språk. Och det här kommer vi komma tillbaka till senare. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala فَأَتْبَعَ سَبَبَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ شَمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ هَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. Han säger här Allah subhanahu wa ta'ala att han fortsatte eller han följde sin väg فَأَتْبَعَ سَبَبَ tills han nådde fram på en plats där solen går ner. Och han fann att den gick ner i en källa med svart eller lerig eller hett vatten. Och han hittade där ett folk nära den här platsen som sa Dhulqarnain, antingen så straffar du dessa människor eller så behandlar du dem vänligt. Och då så sa Dhulqarnain, gällande dem som gör ont, honom ska vi straffa och sedan så kommer han att tas tillbaka till sin herre som kommer att straffa honom med ett hemskt straff. Men gällande de som tror och gör goda gärningar så kommer han att få den bästa belöningen och vi ska tala till honom på ett mjukt sätt. Så Dhulqarnain begav sig här långt ut mot väst. Så långt ut man kan komma. Till den västligaste punkten på jorden. Nådde Dhulqarnain alayhi salam. Han kom då till den västligaste punkten där solen går ner. Säger Ibn Kathir. Och där fann han att solen gick ner i havet. Solen för honom gick ner i havet. Och vad som menas här är att, jag vet inte om ni har sett någon gång solnedgången. När du står vid havet så ser du hur solen går ner bakom havet. Inte att solen ordagrant går ner i havet. För att, som Ibn Kathir säger, وَوَجَدَهَا. Han fann. Enligt honom så såg det ut som att solen gick ner i havet. Och om solen verkligen skulle gå ner i havet, då skulle Allah säga att den går ner i havet. Inte att han fann att den gick ner i havet, utan det var hans uppfattning att det såg ut som att solen gick ner vid havet. Och det här är uppenbart. Och ingen kan komma och säga att Koranen är fel, det står att solen går ner i havet. Eller, utan det ser ut som det, eller hur? När du står vid horisonten så går solen ner vid havet. Och där fanns också vid havet fanns det hett vatten och det här ordet hamia kan också läsas hamia. Hamia betyder hett och hamia betyder här svart lera. Och båda stämmer. Att vid havet så där solen gick ner så var det väldigt varmt. Och det fanns också som gyttja eller gegga som var mörk. Vilket ofta sker där det finns mycket vatten så blir leran mörk och varm. Och då så sa folket där till Dhulqarnain. Q قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Antingen så kommer du att straffa dessa människor eller så kommer du att behandla dem vänligt. Och då säger Ibn Kathir att Allah subhanahu wa ta'ala yani, gav honom makten över dessa människor och han skulle döma vad som skulle hända med dem. Yani, han fick valet att antingen döda dessa människor, ta dem till slavar, eller att han kunde då låta dem vara. Och där visade sig hans rättvisa och hans iman. Och då så sa han amma man zalam, vad beträffar den som har gjort orätt, så kommer vi att straffa honom. Så kommer vi att straffa honom. Amma man zalam, de lärde sig här yani, den som fortsätter att begå kuffer och kirk. Yani, den som inte vill bli muslim och fortsätter att dyrka andra än Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ, den personen kommer vi att straffa. Yani, då så sa Qatada, den personen kommer vi att döda. Och det sägs att de dyrkade en kossa av koppar. Så om ni inte blir muslimer kommer vi att döda er. Och ni kommer att gå tillbaka till Allah, återuppstå, och ni kommer att få adaben nukra, ett ännu värre straff. Ej shadiden baliran, ett straff som är väldigt, väldigt hårt. Och här nämner också ulema att Dhulqarnain började med att nämna det världsliga straffet före straffet i nästa liv. Taib. Till skillnad från när han talar till muslimerna, där nämner han belöningen i nästa liv och sen nämner han belöningen i detta liv. Taib. Varför? För att kuffar förnekar aslan nästa liv. Och för dem, det värsta de kan tänka sig är att straffas i det här livet. Nu säger jag till dem, helvete, de bryr sig inte, det finns inget. Nu säger jag till dem, jag kommer fängsla dig, tortera dig, de blir jätterädda. Eller hur? Så att därför började Dhulqarnain med att nämna straffet i detta liv innan straffet i nästa liv. Och han nämner också Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah i tafsir att han sa ni kommer straffas i detta liv och i nästa liv. Till skillnad från muslimen. Om muslimen straffas i detta liv så är det en soning för hans synder och han blir förlåten i nästa liv och får gå till Jannah. Kuffarla, de straffas i detta liv och de straffas i nästa liv. De blir inte förlåtna för sina synder hur mycket straff de än får i detta liv. Taib. Och sen så säger han beträffande de som är troende. Wa amma man amana, de som accepterar islam. De som följer det som jag kallar till. De som endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätter någonting vid hans sida. Falahu jaza'an ilhusna, de kommer att belönas med al-husna, yani i nästa liv hos Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra, och vi kommer att tala vänliga ord till honom. Så de som tror, falahu jaza'an al-husna, kommer att få al-husna. Vad är al-husna för någonting? Vänta, du är nära i tafsir. Al-jannah. Nam. Lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada. Nam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, till de som gör det goda kommer vi att ge al-husna och någonting utöver detta. Och då förklarades detta av profeten Muhammad alayhi salam i en sahih hadith. Då sa han al-husna hiya al-jannah. Al-husna i paradiset och al-ziyada är att kolla på Allah subhanahu wa ta'alas vackra ansikt. Ja. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att de kommer att få den bästa belöningen som är Jannah. Och att vi kommer att tala till dem på ett mjukt och ett milt sätt.
Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala ثم أتبع سببا. Och sedan så valde han en annan väg. Tills han kom till den plats där solen går upp. Och han fann att den steg upp över ett folk som vi inte hade skyddat från solen. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. Så var det. Och vi visste allt om honom. Så Dhulqarnain fortsatte sin resa åt det helt andra hållet. Här var han där solen går ner. Så långt, yani, vad sa vi, västerut man kan komma. Och sedan så begav han sig så långt österut man kan komma. Och vissa lärare nämner att den här resan tog upp till 12 år. Wallahu alam. Så han kom då till den här platsen. Och Ibn Kathir säger att på vägen dit, så fort han gick förbi ett folk, eller varje folk han gick förbi, erövrade han och tog makten över dem. Och kallade dem till Allah subhanahu wa ta'ala. Om de accepterade hans kall så lät han dem vara och ärade folket. Och om de nekade så krigade han mot dem och förnedrade dessa människor. Och han tog också hjälp av varje folk. Yani krigsbyten och liknande saker, vapen och mat från varje folk för att kunna erövra nästa folk. Ja. Så han kom då så långt österut man kan komma. Han kom till ett folk, lämna ja'allahum min duniha sitra. Ett folk som inte hade någonting att täcka sig med för solen. Och då så säger Ibn Kathir, yani det fanns inga byggnader som kunde skydda dem mot solen. Och inte heller träd. Och det berättas också från vissa av Salaf att de här människorna var väldigt röda och korta. Och att de också bodde i tunnlar. Och att de mest åt fisk. Ja. Och det nämns också från andra av Sela för att dessa människor bodde under dagen i tunnlar i marken. Och när solen började gå ner så gick de upp från sina tunnlar för att göra sina vardagliga sysslor. Och det berättas också från Ibn Jurayj. Han sa att dessa människor som levde då väldigt primitivt inte hade några som helst byggnader. Och när solen gick upp så gick de in i sina tunnlar tills solen då hade gått ner. Eller att de också tog skydd i havet eller i vattnet från solens hetta. För att det fanns inga träd och berg och så vidare där de bodde. Ja. Taib. Och sen så fortsatte han sin resa. Fum et ba'sebebe. Tills han kom till en plats mellan två berg. Och där fann han ett folk nära bergen som knappt förstod ett enda ord. Och de sa, Ya Dhulqarnain, Ya'juj wa Ma'juj gör kaos i landet. Ska vi betala någonting till dig så att du kan resa upp en barriär eller vägg mellan oss och dem? Och då så sa Dhulqarnain att det som min herre har gett till mig är bättre än det som ni erbjuder. Så hjälp mig istället med arbetskraft så kommer jag att resa en barriär mellan er och dem. Ge mig block av järn. Och sen när han hade fyllt klyftan mellan de två bergen så sa han, blås. Och när han hade gjort dem röda som eld så sa han, hämta smält koppar för att hälla över dem. Så de, Ya'juj wa Ma'juj, kunde varken bestiga sig över muren eller gräva sig igenom den. Taib. Så Dhulqarnain fortsatte sin resa. från öst. Tills han kom till det här bergspasset. Där det var två berg bredvid varandra. Och mellan de här bergen var det som ett bergspass. Och från det här bergspasset så sprang det här folket ut som kallas för Ya'juj wa Ma'juj. Och det sägs att Ya'juj wa Ma'juj är två qabail. Ya'juj wa Ma'juj. De är två olika folk. Inte ett och samma folk, utan de är två, yani olika stammar. Och han säger att de kommer från Bilade Turk. De kommer från de turkiska länderna. Men det är också någonting som Allah alam egentligen saknar en autentisk källa. Det nämns en hadisen, men den är inte sahih. Att Ya'juj wa Ma'juj skulle härstamma från Yafith. Och Yafith är en av Nuhs tre söner, sägs det. Att Nuh alayhi salam, enligt denna svaga hadith, fick en son som heter Sam, som var fader till araberna, och Ham, som var fader till de svarta, och Yafith, som var fader till turkarna. Men denna hadith är inte autentisk. Och sen att Ya'juj wa Ma'juj ska ha kommit från dessa. Vi kommer komma tillbaka till det senare. Men i alla fall, Ya'juj wa Ma'juj kom ut från det här berget och gjorde fasad. De gjorde ondska på jorden. Det sägs att de dödade, de stal och förstörde folks saker och ting. Så folket klagade till Dhulqarnain. Yani, snälla, kan du skydda oss från dessa människor? Och Ibn Kathir nämner här att Ya'juj wa Ma'juj är människor. De är från Adams avkomma. För om man läser vissa berättelser så nämner de att de är någon slags, någon annan varelse. Och det här stämmer inte, utan de är människor. Vad är beviset på att de är människor? Jo, det är hadithen som har berättats i Sahih Bukhari och Sahih Muslim. Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga till Adam: Ya Adam, yani på domedagen. Och då så kommer Adam att säga: Labaik wa sa'daik. Och då så kommer Allah att säga: ta ut gruppen som ska till elden, yani särskild dem från resten av människor. Och då så säger Adam alaihi salam: och vad är det här för grupp som ska till elden? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: det är 999 från varje tusen. Och endast en ska gå till paradiset. Och så sa profeten alaihi salam: fahina idhin yashibu sagir. Det är då de små barnen kommer att få grått hår. Och det är då den havande kvinnan kommer att tappa sitt barn. Och då så sa profeten sen att det finns två umma som är majoritet, yani från mänskligheten som är majoritet. Och det är Ya'juj wa Ma'juj. Yani de flesta från dessa 999 är från Ya'juj wa Ma'juj. Men det bevisar i alla fall hadithen att Allah sa till Adam: ta ut från dina barn de som ska till elden, dina barn. Och sen i slutet på hadithen så säger profeten alaihi salam att de flesta av dessa 999 som ska till elden är från Ya'juj wa Ma'juj. Så man förstår att de är från Adams barn, alayhi salatu wassalam. Och så säger Ibn Kathir att Nawawi nämner i Sahih Sharh på Sahih Muslim att vissa människor har sagt att Ya'juj wa Ma'juj skapades från Adams sädesvätska och blandade sig med jord. Yani, det finns vissa mawdu' hadither att Adam a.s. skulle ha fått en våt dröm. Och hans sädesvätska skulle ha kommit ut på en sten. Och från det skapades Ya'juj wa Ma'juj. Yani, inte att de skapades från Eva, utan bara från Adam. Och lera. Taib. Och han säger att وَهَذَا الْقَوْلْ غَرِيبٌ جِدًّا. Och det här är en väldigt, väldigt udda åsikt. وَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ. Och denna åsikt saknar bevis. La min aql wa la min naql. varken från logik eller från källa. Aql, logik, eller naql, yani källa, en ayah eller hadith. Och det är inte tillåtet att basera sig på dessa berättelser som kommer från Ahlul Kitab. Då de har mycket, yani, falska saker i sina källor. Och det är också värt att nämna att Ya'juj och Ma'juj nämns i Bibeln. Taib, så det här är någonting som nämns hos Ahlul Kitab. Men vi baserar oss inte på deras berättelser. Och det nämns också från vissa, han nämner här Ibn Kathir, att de skulle, Ya'juj och Ma'juj skulle vara väldigt långa, så extremt långa eller extremt korta, eller att de skulle ha så stora öron att de använde sitt öra som kudde, eller att de typ använde sitt öra som täcke och liknande saker. Och sånt här är också gharib, yani väldigt udda, och saknar också yani bevis. Taib. Så när han kom fram till det här folket, så säger då Allah subhanahu wa ta'ala, wa wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawlan. Vid bergen så fann han det här folket som knappt förstod ett enda ord. La yafqahuna. Och Sheikh Uthaymin säger att det finns en annan qira, la yufqihuna. Yafqahuna, yufqihuna. Yani, de kan inte göra sig förstådda. När det här folket pratar så förstår man inte vad de säger. Och när du pratar förstår de inte vad du säger. Taib. Och han säger att båda qira är yani autentiska och korrekta. Och då så sa de till Dhulqarnain att Ya'juj wa Ma'juj gör fasad på jorden. Här finns en iskal. Allah säger här att man förstår sig inte på vad de säger. Och så säger han i nästa vers att de talar till Dhulqarnain. Och han förstår vad de säger. Är det inte en iskall? Eller hur? Och då så säger Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala att det finns ingen iskall i detta. För att Allah subhanahu wa ta'ala gav då Dhulqarnain den här stora makten. Och han gav honom den här kunskapen. Och som vi nämnde i början på darsen, så sa vissa av salaf att han fick kunskapen, yani inspirationen till att förstå sig på alla språk. Och han hade också med sig i sin armé folk som kunde tolka vad de sa. Yani generellt så förstod sig folk inte på vad de sa. Men Dhulqarnain fick den här kunskapen. Samma sak som till exempel, vem förstår sig på vad djuren säger? Är det någon som kan djurens språk? Nej. Av oss. Men fanns det någon som har kunnat djurens språk? Ja. Suleiman alayhi salatu wassalam. Och även profeten Muhammad alayhi salam, i vissa hadither nämns att han har kommunicerat med vissa djur. Så att det här är, yani, Allah azza wa jall gör allting möjligt. Så folket som bodde på den här platsen vid bergen, och vissa nämner att de här bergen ligger vid Kaukas. Men Allah alam, det är också någonting som saknar bevis. De säger att Ya'juj och Ma'juj är i Kaukas. Ni vet de här bergen. Vad ligger de, vad heter de här länderna? Ha? Kazakistan, Azerbaijan. Va? Ja, där någonstans. Men det är också någonting som saknar konkreta bevis. Allahu alam, vart de här bergen låg någonstans. Så att folket som bodde där klagade på Ya'juj och Ma'juj. Och de sa att de gör kaos. Att vi är beredda att betala. Betala dig om du reser en vägg mellan oss och dem. Om du skyddar oss från de här onda människorna. Och då så sa Dhulqarnain att det som Allah subhanahu wa ta'ala, min herre, har gett mig är bättre än det som ni erbjuder. Yani Allah azza wa jall har gav mig makt, kungariket. Det är bättre än de här pengarna som ni vill samla och ge till mig. Och då så sa Suleiman istället, eller då så sa Dhulqarnain istället, eller Affan, han nämner här Ibn Kathir, att Dhulqarnains svar är exakt samma svar som Suleymans svar. När Suleyman när man kom till Suleyman och ville ge honom den här mutan, den här gåvan från Bilqis. Ni vet, han kallade henne till islam och så sa hon, skicka en gåva tillbaka till honom. Så sa han att atamuddunani bimalin fama atani Allahu khayrun mimma ataakum. Yani, ska ni försöka ge mig, muta mig med pengar? Det som Allah har givit mig är bättre än det som ni försöker att ge mig. Så det är samma svar ungefär. Att det som Allah har gett mig är bättre än det som ni ger mig. Så Dhulqarnain hjälpte folket här. Gratis. Han sa, ge mig inga pengar, men istället hjälp till att bygga denna mur. Taib. Så vad gjorde han för någonting? Han beordrade folket att hämta block av järn. Att hämta block av järn. Tills de hade fyllt klyftan mellan de två bergen. Då så började man att bränna dessa block, järnblock. Och sen när de var röda som eld, eller han sa blås. Och inte blås med munnen. Det skulle inte hjälpa om du står och blåser på järn för att det ska bli varmt. Utan man använder de här redskapen. Ni vet, som även används idag för att värma metall och blåsa och sånt. Och när man hade gjort dem röda som eld så sa han, hämta smält koppar och häll över dem. Och han nämner också Ibn Kathir. Han säger att vanliga hus byggs ju med vad? Stenblock och cement, eller typ man förr i tiden lera, eller hur? Så här, vad var blocken? Järn. Och vad var leran? Cementen? Smält koppar. Vem kan ta sig igenom den här muren? Eller hur? Mashallah. Och sen har du på sidan av muren berg, vilket också är väldigt solid och svårt att ta sig igenom. Och sen när man byggt denna mur så sa han, فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوا لَهُ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَى. Att de, yani Ya'juj och Ma'juj, kunde varken bestiga eller gräva sig igenom denna barriär. Yani de kan inte ta sig över barriären för att den är så hög eller att den är så hal. Metall och koppar går inte att klättra på, eller hur? Om den är slät. Och ännu svårare att gräva sig igenom den eller under. Det går inte att göra detta. Ja. Och han nämner också Ibn Kathir, hadithen som berättas av Imam Ahmed, rahimahullah. Där profeten Muhammad, a.s. berättar att Ya'juj och Ma'juj försöker att gräva sig igenom den här muren varenda dag. De gräver tills de kan se lite solljus. Men sen kommer natten och de kan inte fortsätta arbeta. Och då säger de, låt oss gå tillbaka och gräva imorgon. Och då så täcks det här hålet igen. Och sen när de då en dag ska gå tillbaka. Det här alltså upprepas dag efter dag. Så är det någon av dem som säger inshallah. Att vi fortsätter imorgon. Och då lämnar Allah subhanahu wa ta'ala det här hålet som det var. Och när de då fortsätter att gräva dagen efter. Så tar de sig igenom den här barriären. Och sen så kommer de ut. Och gör fasad på jorden. Som har nämnts i de här autentiska haditherna. Och det här är ju när det är efter. Efter Dajjal och efter, eller på tiden av Isa alaihi salatu wassalam. Ja. Och han nämner också hadithen i Sahih Bukhari där profetens fru alaihi salatu wassalam sa att profeten alaihi salam vaknade en gång upp på natten och han var som väldigt som skräckslagen. Och han sa då la ilaha illallah. Wailun lil arab min sharqad iqtarab. La ilaha illallah. Wailun lil arab, ondska närmar sig araberna. Idag har en öppning öppnats till barriären av Ya'juj och Ma'juj. Och så gjorde han så här med fingrarna. Ja, ni satt ihop pekfingret och tummen. Gjorde en cirkel. Och då så sa hans fru, ja Rasulullah, anuhlik wa fina salihun. Kommer vi att gå under när det finns rättfärdiga bland oss? Och då så sa profeten alaihissalam, na'am idha kathura al-khabath. Ja, om ondskan blir dominerande. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Så de är instängda mellan dessa två berg. Och när Dhulqarnain byggt färdigt den här muren så sa han, qala hadha rahmatun min rabbi. Det här är en nåd från min herre. Men när min herres löfte kommer så kommer han att jämna den här muren med marken. Och min herres löfte blir alltid sant. Och på den dagen så kommer Ya'juj och Ma'juj. Vi kommer att lämna dem bölja som vågor. Yani komma ut som vågor efter varandra. Och det kommer att blåsas i trumpeten. Och vi ska samla dem alla tillsammans. Så när Dhulqarnain gjort det här mycket tunga arbetet. Vad sa han för någonting? Sa han, vilken fin mur jag har byggt. Sa han det? Han sa, hada rahmatum min rabbi. Det här är en nåd från min herre. Och här säger ulema att man, det här bevisar att man ska tillskriva de gåvor man har fått till Allah subhanahu wa ta'ala. Och de nämner också här återigen Suleiman alaihi salatu wassalam. När han fick gåvan av att kunna tala med djuren och så vidare, så sa han liknande att det här är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och inshallah vi kommer att tala om yani slutet på den här versen nästa vecka bi'ivnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.